Kapitel 11. En ovälkommen återkomst. Elida satt bakom sitt förgyllda skrivbord och fingrade på en liten statyett i mörknat elfenben av en sällsam fågel vars näbb var lika lång som kroppen, medan hon roat lyssnade på de sex kvinnorna som stod på andra sidan av bordet. De var alla företrädare för sin respektive aja i salen. Men nu sneglade de besvärat på varandra, trampade med sammetstofflorna på den färggranna mattan som täckte större delen av de rödbruna golvplattorna, ryckte i sina sjalar med broderade vinrankor så att de färgade fransarna gungade och såg på det hela taget ut som en skock griniga pigor som önskade att de vågat slita håret av varandra inför sin härskarinna. Fönstrens glasrutor var täckta med frostkristaller som gjorde det nästan omöjligt att se den virvlande snön utanför. Men ibland hörde man hur vinden tjöt med ett isande raseri. Elida kände sig varm och tillfreds, och det berodde inte bara på de tjocka vedträna som brann och sprakade på marmorhärden. Vare sig kvinnorna insåg det eller ej. Nå, då här gjorde det absolut, och kanske de andra också. Så var hon som en härskarinna för dem. Det utstuderade, guldklädda golvuret som Chemey hade låtit bygga tickade på. Chemeys förlorade dröm skulle bli sann. Tornet skulle återfå sin forna glans. Och det i Elida du Avrigny Arroyans fasta grepp. Ingen har någonsin hittat en Tyr an Gryl som skulle kunna styra en kvinna när hon leder kraften, sa Velina med en röst som var sval och koncis, men nästan flickaktigt ljus. En röst som passade illa till hennes örnnäbb till näsa och skarpa, sneda ögon. Hon företrädde de vita och var själva sinnebilden för en vit syster i allt utom sitt vildsinta utseende. Hennes osmyckade snövita klänning gav ett strängt, kallt intryck. Det är ytterst ovanligt att man har hittat mer än en Tyr an Gryl med samma funktion. Sålunda är det logiskt att anta att om man hittade en sådan Tyr an Gryl, eller rent av mer än en, hur osannolikt det än är, så kan det likväl inte finnas tillräckligt många för att styra mer än två eller på sin höjd tre kvinnor. Följaktligen måste ryktena om dessa så kallade tjornsen vara grovt överdrivna. Om det finns kvinnor i koppel så kan de inte leda kraften. Det är uppenbart. Jag förnekar inte att dessa människor har intagit i Bordar och Amador och kanske fler städer. Men det är tydligt att de bara är någonting som Rand Althor har kokat ihop. Kanske för att skrämma folk att sluta sig till honom. Precis som han så kallade profet. Det är bara enkel logik. Det gläder mig verkligen att du åtminstone inte förnekar vad som hänt i Amador och i Bordar, Velina, sa Shevan torrt. Och hennes tonfall kunde verkligen vara mycket torrt. Den bruna systern var lång som de flesta män och benig därtill. Hennes kantiga ansikte slutade i en lång haka och blev knappast skönare av den hetta av krulliga lockar som krönte hennes huvud. Hon rättade till sjalen med sina spindelbensfingrar och slätade ut kjolen på sin klänning i mörkt gyllene siden innan hon fortsatte med menande, road ton. Jag tycker inte om att uttala mig om vad som kan eller inte kan finnas. Till exempel var det inte särskilt länge sedan alla visste att det bara var en sköld vävd av en syster som kunde hindra en kvinna från att leda kraften. Sen dyker det plötsligt upp en simpel ört vid namn gaffelrot. Om ens kan vem som helst bjuda en på ett te som i flera timmar gör så att man är lika oförmögen att leda som en sten. Jag förmodar att den kan vara användbar när det gäller oregeliga vildbrukare och liknande. Men det är fortfarande en otäck liten överraskning för dem som trodde att de visste allt. Inte sant? Härnäst är det kanske någon som kommer på hur man gör Tyr an Gryler igen. Elidas läppar spändes. Hon ödade inte tankemöda på omöjligheter. Och om ingen syster hade lyckats återupptäcka hur man tillverkade Tear and Greeler på 3000 år skulle det aldrig ske. Så var det inte mer med den saken. Det som gav Elaida en sur smak i munnen var kunskaper som gled henne ur händerna när hon velat behålla ett fast grepp om dem. Trots alla hennes ansträngningar fanns det inte längre någon av tornets invigda som inte hade hört talas om gaffelrotens verkningar. Ingen var det minsta glad åt denna kunskap. Ingen tyckte om att plötsligt vara sårbar för alla som visste lite om örter och hade en kittel med varmt vatten. Denna kunskap var värre än ett gift, vilket företrädarna här tydligt visade. Vid omnämnandet av örten kom det en orolig blick i Doharas stora mörka ögon och hennes hållning blev ännu stelare än vanligt där hon stod med ett hårt grepp om den mörkröda, nästan svarta kjolen. Sidor svalde och höll hårdare om mappen i präglat läder som Elaida hade räckt henne. Trots att denna gula syster med sitt runda ansikte vanligen brukade föra sig med kylig elegans. Andaya bokstavligen rös. Hon drog till och med den gråfransade sjalen om sig med en hård rörelse. Elaida undrade vad de skulle göra om de fick veta att ashamanerna hade återupptäckt konsten att färdas. Redan nu kunde de nätt och jämt förmå sig att prata om dessa män. Detta om ashamanerna hade hon åtminstone lyckats hålla inom en mycket begränsad krets. Jag tror nog att det är bättre om vi koncentrerar oss på sånt som vi vet är sant, sa Andaya med bestämd ton. Hon hade fått tillbaka kontrollen över sig själv. Hennes glansiga ljusbruna hår flödade ner över ryggen och den blå klänningen med silverslitsar var sydd i andoranskt snitt. Men tarabonmålet färgade fortfarande hennes tal. Hon var egentligen inte vare sig särskilt smal eller liten till växten. Men av någon anledning fick hon alltid Elaida att tänka på en sparv på en gren. Inte den man i förstone tänkte sig vid förhandlingsbordet. Men hon hade ett välförtjänt gott rykte som medlerska. Hon log mot de andra. Inte särskilt vänligt. På ett sätt som också det gav ett sparvlikt intryck. Det kanske hade någonting att göra med hur hon höll huvudet. Fåfänga spekulationer är bara slöseri med värdefull tid. Världen hänger på en skör tråd. Så själv skulle jag vilja slippa att öda bort dyrbara timmar med prat om föregivet logiska resonemang eller pladder om saker som varenda novis känner till. Har någon någonting mer intressant att säga? För att vara en sparv kunde hon tala med osedvanlig skärpa. Velina rodnade och Shevan blev mörk i synen. Rubinde krökte läpparna mot den grå systern. Kanske var det avsett som ett leende, men det lyckades inte särskilt bra. Med sitt korpsvarta hår och safirblå ögon brukade den majanska systern alltid se ut som om hon tänkte promenera rakt genom en stenmur. Och när hon satte händerna i sidorna som hon gjorde nu verkade hon redo att ta två stycken på en gång. Vi har behandlat allt som det går att göra någonting åt för närvarande, Andaya. Åtminstone det mesta. Rebellerna har fastnat i snön i Marandi och vi ska göra vintern så het för dem att de kommer att krypa hit på sina bara knän till våren och tigga om botgöring. Tear ska vi ta itu med så snart vi får veta vart Storfurst Darlin har försvunnit. Och Carhain, när vi väl har grävt fram Caroline Damodred och Toram Riartin från deras gömställen. Althor har Ilians krona för tillfället, men det håller också på att åtgärdas. Så om du inte har någon plan för att få Karn i tryggt förvar i tornet eller få hans så kallade ashamaner att gå upp i rök, vill jag ta upp det här angående min Aya. Andaya sträckte på sig med synnerligen förnärmad uppsyn. Doharas ögon smalnade. Varje omnämnande av män som kunde leda kraften fick en eld att tändas i henne. Shevan smällde med tungan som åt ett par käbblande småbarn, även om hon hade sett ut att uppskatta det. Ovelina såg förargad ut, av någon anledning övertygad om att det varit henne Kevan riktat sig till. Situationen var för all del ganska roande, men den började gå över styr. Ajarnas angelägenheter är viktiga, döttrar. Elaida höjde inte rösten, men allas blickar drogs genast till henne. Hon la tillbaka elfenbensfiguren i det stora skrin prytt med rosor och guldslingor där hon förvarade resten av sin samling och ställde omsorgsfullt sitt skrivschatull och sitt brevskrin till rätta så att de tre lackerade lådorna stod i en prydlig rad på bordet. När kvinnorna hade tystnat helt fortsatte hon. Tornets angelägenheter är emellertid ännu viktigare. Jag förlitar mig på att ni sätter mina påbud i verket utan dröjsmål. Jag ser alldeles för mycket lättja i tornet. Jag är rädd att Silviana kan få väldigt mycket att göra om det inte blir bättring snart. Hon gav inte uttryck för fler hotelser utan nöjde sig med ett leende. Som ni befaller, moder, mumlade de sex kvinnorna samfällt med inte riktigt så stadig röst som de kanske skulle ha önskat. Till och med Dohara var alldeles blek i synen när de neg för henne. Två företrädare hade fått lämna sina stolar och ett halvdussin hade tilldelats kroppsarbete som botgöring, vilket i deras ställning var tillräckligt förutmjukande för att dessutom tjäna som andlig tuktan. Kevan och Sidore såg sannligen inte glada ut vid det alltför tydliga minnet av att skura golv och tvätta kläder. Men hittills hade ingen blivit skickad till Silviana för kroppslig tukt. Det var det sannligen ingen som ville heller. Två eller tre gånger varje vecka fick novisernas föreståndarinna besök av någon syster som tilldelats botgöring av sin aja eller själv tagit på sig det. Hur smärtsamt en omgång med remmen än var, så var det ett straff som gick över betydligt fortare än om man måste kratta trädgårdsgångar i en månad. Men Silviana hade betydligt mindre förbarmande med fullvärdiga systrar än med de noviser och antagna hon hade i sin vård. Det var säkert mer än en syster som hade tillbringat dagarna närmast efter ett besök hos henne med att undra om en månad med räfsan trots allt inte hade varit bättre. De hastade mot dörren, ivriga att komma därifrån. Företrädare eller ej, ingen av dem skulle ha satt sin fot så här högt upp i tornet utan en direkt kallelse från Elaida. Elaida fingrade på den randiga stålan och hennes leende fylldes av välbehag. Ja, hon var sannligen härskarinna i tornet, precis som den ärmelintronande skulle vara. Innan företrädarna hade hunnit fram till de dubbla dörrarna öppnades emellertid den vänstra av dem och insteg Alviarin. Den vita väktarinnestålan var nästan osynlig mot en sidenklänning, så vit att den fick Bellinas att se schabbig ut. Elaida kände hur hennes leende blev skevt och gled bort från läpparna. I handen hade Alviarin ett ensamt pergamentark. Det var besynligt vad man la märke till vid ett tillfälle som detta. Kvinnan hade varit borta i nästan 2 veckor, försvunnen från tornet, utan att lämna minsta meddelande efter sig och utan att någon ens hade sett henne ge sig av. Elaida hade börjat umgås med behagliga tankar om hur kvinnan låg i en snödriva eller sveptes bort av strömmen under isen på en flod. De sex företrädarna stannade tvärt när Alviarin inte steg ur vägen. De såg osäkra ut. Inte ens en väktarinna med Alviarins inflytande borde ställa sig i vägen för salens företrädare. Men Bellina, som annars brukade ha störst självbehärskning av alla kvinnor i hela tornet, hajade till av någon anledning. Alviarin gav Elaida en sval blick, studerade sedan företrädarna en kort stund och förstod uppenbarligen allting. Jag tror att det är bäst att du låter mig få det där, sa hon till Sidore med en ton nästan lika kall som snön utanför fönstret. Moden vill gärna ta sina påbud under noggrant övervägande, som du vet. Det här skulle inte vara första gången hon ändrade sig efter att ha skrivit under någonting. Hon sträckte fram en smal hand. Sir Doran, som var anmärkningsvärt arrogant till och med för att tillhöra gula Aja, tvekade knappt innan hon räckte Alvierin lädermappen. Elida skar tänder. Sir Doran hade avskytt om 5 dagar hon fått tillbringa med hett såpvatten upp till armbågarna. Nästa gång skulle hon tänka ut någonting som inte var lika behagligt. Kanske ett besök hos Silviana trots allt. Kanske att tömma latrinerna. Alvierin steg åt sidan utan ett ord och företrädarna lämnade rummet muttrande för sig själva och ordnande sina sjalar i ett försök att återfå den värdighet som tillkom salens representanter. Alvierin stängde raskt dörren efter dem och gick fram till Elida medan hon bläddrade igenom pappren i mappen. De påbud som hon hade undertecknat i hopp om att Alvierin var död. Naturligtvis hade hon inte helt förlitat sig på hoppet. Hon hade undvikit att prata med Shane för den händelse att någon skulle se det och tala om det för Alvierin när hon eventuellt kom tillbaka. Men Shane arbetade oförtrutet vidare enligt sina instruktioner. Följde den förräderiets stig som skulle leda henne till Alvierin Freyden. Men Elida hade hoppats. Åh, så hon hade hoppats. Alvierin mumlade för sig själv medan hon bläddrade igenom pappren. Det här kan väl gå igenom, men inte det här, eller det här, och sannoliken inte det här. Hon skrynklade ihop ett påbud med den ärmelintronandes underskrift och sigill och slängde det föraktfullt på golvet. Hon stannade vid Elidas förgyllda stol där Tarvalons låga var infälld med månstenar längst upp på det höga ryggstödet och smällde mappen i bordet tillsammans med sitt eget pergament. Och sen gav hon Elida en örfil så hård att det nästan svartnade för hennes ögon. Jag trodde att vi hade klarat ut det här, Elida. Den förfärliga kvinnans röst fick snöstormen utanför att verka varm. Jag vet hur tornet kan räddas från dina fadäser och tänker inte låta dig ställa till med nya bakom ryggen på mig. Om du framhärdar kan jag försäkra dig om att jag ska se till att du blir avsatt, släckt och får slita spö inför alla invigda och till och med tjänarna. Elida lyckades låta bli att föra handen till kinden. Hon behövde inte se sig i spegeln för att veta att den var röd. Hon måste vara försiktig. Shane hade fortfarande inte hittat någonting, annars skulle hon ha kommit. Alvierin kunde ta bladet från mun inför salen och avslöja hela det katastrofala försöket att kidnappa pojken Althor. Redan det skulle kanske räcka för att få henne avsatt, släckt och offentligt pryglad. Men Alvierin hade ännu en sträng på sin lyra. Tovain Gashal var i färd med att leda 50 systrar och 200 soldater ur torngardet mot ett svarta tornet som Elida, när hon gav order om det, hade varit säker på att det inrymde på sin höjd 2 eller 3 män som kunde leda kraften. Men även om det nu fanns hundratals. Tanken fick det fortfarande att vrida sig i magen på Elida, medan Alvierin såg på henne med sin iskalla blick. Även om det fanns hundratals av dessa ashamaner hade hon hopp om Tovains uppdrag. Svarta tornet skulle rämna i eld och blod och systrar skulle beträda dess mark. Det hade hon förebådat. Det måste innebära att Tovain på något sätt skulle triumfera. Dessutom hade samma förebådan avslöjat att tornet skulle återvinna all sin svunna glans under henne. Att självaste Althor skulle darra inför hennes vrede. Alvierin hade hört dessa ord ur Elidas mun när förebådan hade gripit henne. Och likväl hade hon inte kommit ihåg dem senare när hon inledde sin utpressning. Hade inte insett att de innebar hennes egen dom. Elida väntade tålmodigt. Hon skulle ge kvinnan 3-faldigt betalt. Men hon kunde vara tålmodig, än så länge. Utan att försöka dölja sin föraktfulla min sköt Alvierin mappen åt sidan och lade ensamma pergamentarket framför Elaida. Hon slog upp locket på det gröna skrivschatullet med gulddetaljer, doppade Elaidas penna i bläckhornet och räckte bryskt fram den till henne. Skriv under. Elaida tog emot pennan och undrade vad det var för galenskaper hon skulle underteckna den här gången. Ännu en order om att torngardet skulle utökas när rebellerna säkert var avklarade innan det fanns möjlighet att göra bruk av soldater. Ännu ett försök att få de olika Aja att offentliggöra vilka systrar som var deras överhuvuden. Det hade sannoliken gått i stöpet ordentligt. Medan hon snabbt läste igenom dokumentet kände hon hur en isande klump bildades i magen på henne och bara växte sig allt större. Att ge varje Aja myndighet över alla systrar som beträdde deras avdelning i tornet, oavsett vilken Aja de än tillhörde, hade varit det vansinnigaste förslaget hittills. Hur skulle man kunna rädda tornet genom att repa upp själva den väv som höll det samman? Men detta. Världen vet nu att Rand Althor är draken återfödd. Världen vet att han är en man som kan vidröra kraften. Sedan urminnes tider har sådana män inordnats under Vita tornets myndighet. Draken återfödd försäkras Vita tornets beskydd. Men alla som försöker kontakta honom på annat sätt än genom Vita tornet gör sig skyldiga till förräderi mot ljuset och ska bannlysas nu och för evig tid. Världen kan vila trygg i förvissningen att Vita tornet med säker hand ska vägleda draken återfödd till sista striden och en ofrånkomlig seger. Bedövad la hon till för ljuset efter seger utan att tänka. Men sen stelnade hennes hand. Att offentligen erkänna Rand Althor som draken återfödd var något som hon kunde acceptera eftersom han faktiskt var det. Och denna förkunnelse kunde få många att tro på ryktena om att han redan hade böjt knä inför Ämelintronen, vilket kunde ha sin poäng. Men när det gällde resten kunde hon knappt tro att så mycket skada kunde orsakas av så få ord. Ljuset var oss nådigt, andades hon förfärat. Om det här blir kungjort kommer det att bli fullständigt omöjligt att övertyga Althor om att bortförandet skedde utan tornets tillstånd. Det skulle vara tillräckligt svårt ändå, men hon hade sett folk övertygas om att sånt som skedde egentligen inte hade hänt, och det medan händelserna fortfarande pågick omkring dem. Och han kommer att bli 10 gånger så mycket på sin vakt mot ett nytt försök. Alvierin, i allra bästa fall kan det här skrämma bort några av hans anhängare. I bästa fall. Många hade förmodligen redan gett sig ut på allt för djupt vatten för att våga vända om. Särskilt om de redan trodde att de var hopplöst bannlysta. Jag kan lika gärna egenhändigt sätta eld på tornet som att skriva under det här. Alvierin lät höra en otålig suck. Du har väl inte glömt din utantill läxa? Läs upp den för mig, precis som du fått lära dig den. Elaida kunde inte låta bli att pressa ihop läpparna. En sak som varit behaglig med kvinnans frånvaro, inte den främsta men sannligen behaglig, hade varit att inte varje dag behöva rabbla denna ramsa. Jag ska göra vad jag blir tillsagd, sa hon till sist med tonlös stämma. Hon var den Ämelintronande. Jag ska uttala de ord som du säger till mig att uttala, inga andra. Visserligen garanterades hennes slutliga triumf av hennes förebådan, men ljus måtte den komma snart. Jag ska underteckna allt som du säger åt mig att underteckna och ingenting annat. Ja, de sista orden stockade sig i halsen på henne. Jag ska lyda din vilja. Det låter som om du behöver en påminnelse om att det är så, sa Alvierin med ännu en suck. Jag har väl lämnat dig ensam för länge. Hon knackade eftertryckligt fingertoppen mot pergamentet. Skriv under. Elaida skrev under. Hon kunde inte annat. Erbierin väntade knappt på att Elida skulle lyfta pennan från arket förrän hon ryckte åt sig det. Jag förseglar själv det här, sa hon och gick mot dörren. Jag borde inte ha lämnat en ämelintronandes sigill där du kunde hitta det. Jag vill prata med dig senare. Jag har lämnat dig ensam för länge. Var här när jag kommer tillbaka. Senare, sa Elida. När? Albierin. Albierin. Dörren slog igen bakom kvinnan. Elida kokade inombords. Bara här när Albierin kom tillbaka. Inspärrad i sitt rum som en novis i straffcellerna. Hon satt en stund och fingrade på sitt brevskrin där gyllene hökar var avbildade mot en blå himmel med vita moln. Men hon kunde inte förmå sig att öppna det. Medan Albierin varit borta hade detta skrin återigen börjat innehålla viktiga brev och rapporter. Inte bara de värdelösa smulor som Albierin lät henne få. Men i och med att kvinnan kommit tillbaka kunde det lika gärna ha varit tomt. Hon reste sig från stolen och började ordna med rosorna som stod i sina vita vaser på varsin vit marmorpiedestal i ett hörn av rummet. Blå rosor, den allra mest sällsynta sorten. Plötsligt blev hon medveten om att hon stod och stirrade på en avbruten rosenskälk som hon höll i handen. Ytterligare ett halvdussin låg strödda på golvet. Hon gav till ett förargat halsljud. Hon hade tänkt på att lägga händerna om Albierins hals. Det var inte första gången hon hade funderat på att döda kvinnan. Men Albierin hade säkerligen vidtagit försiktighetsåtgärder. Hon hade utan tvekan lämnat förseglade dokument i förvar hos de systrar som Elida sist skulle misstänka som skulle öppnas om någon olycka inträffade. Det hade varit det enda hon verkligen hade bekymrat sig över under Albierins frånvaro. Att någon annan skulle tro att kvinnan var död och träda fram med uppgifter som skulle slita stålan från hennes axlar. Förr eller senare skulle det emellertid bli ett slut på Albierins skräckvälde, på ett eller annat vis. Lika säkert som att rosorna på golvet. Ni svarade inte när jag knackade, moder, så jag tog mig friheten att stiga på, sa en kvinnoröst bakom henne. Elida vände sig om, redo att ge inkräktaren en utskällning. Men när hon fick se den kraftiga kvinnan med fyrkantigt ansikte och rödfransad sjal som stod precis innanför dörren var det hon själv som bleknade. Väktarinnan sa att ni ville tala med mig, sa Silviana irriterat, angående en enskild botgöring. Inte ens inför den ämelintronande gjorde hon något försök att dölja sitt förakt. Silviana ansåg att enskild botgöring var befängt och tillgjort. Botgöring var någonting offentligt och endast straff kunde äga rum inför lyckta dörrar. Hon bad mig också att påminna er om någonting, men sen rusade hon iväg utan att säga vad. Hon avslutade med en fnysning. Silviana betraktade allt som inkräktade på hennes tid med noviserna som onödiga avbrott. Jag tror att jag kommer ihåg, sa Elida doft. När Silviana äntligen gick, enligt slagen från Chemeys klocka, varade hennes besök bara i en halvtimme, men det kändes som en evighet. Var det enda som hindrade Elida från att omedelbart sammankalla salen för att avhända Albierin väktarinnestolan, den visshet som hennes förebådan skänkt henne, och övertygelsen om att Zane skulle följa spåret av förräderier till Albierin. Tillsammans med det ofrånkomliga faktum att oavsett om Albierin skulle mista sitt ämbete om hon sammankallade salen, så skulle hon själv utan tvekan göra det. Sålunda kom det sig att Elida Duavrony Arroyan, sigillens väktarinna, Tervalons låga, den ämelintronande och den mäktigaste regenten i hela världen, låg på mage på sängen och snyftade ner i kudden. För öm för att kunna ta på sig särken som låg på golvet och säker på att Albierin när hon kom tillbaka skulle insistera på att hon skulle sitta under hela samtalet. Hon snyftade och hulkade och bad en bön om att Albierins fall måtte komma snart. Jag sa inte åt dig att låta prygla, Elida, sa den klingande kristallrösten. Har du börjat ta dig friheter? Albierin, som legat på knä, slängde sig nu raklång på golvet framför kvinnan som tycktes bestå av mörka skuggor och silversken. Hon fattade tag i follen på med kärnas klänning och översållade den med kyssar. Bländverket, det måste det vara, även om hon inte kunde se en enda tråd av Sidar. Lika lite som hon kunde förnimma förmågan att leda kraften hos kvinnan som stod framför henne, var inte fullständigt när kjolkanten rörde sig i hennes darrande händer. Hon kunde skymta hastiga glimtar av bronsfärgat siden med en tunn bård av konstfullt broderade svarta slingor. Jag lever endast för att tjäna och lyda, högvördiga härskarinna, flämtade Alrierin mellan sina kyssar. Jag vet att jag tillhör de lägsta av de lägsta, och i er närvaro är jag blott en mask. Det enda jag bönar om är att få se er le. Hon hade blivit bestraffad en gång redan för att ha tagit sig friheter, inte för olydnad. Mörkrets första vare lovad. Och visste att hur Elida än kött just nu kunde hennes skrik inte vara hälften så höga som de hon själv hade upphävt då. Med kärna lät henne hållas en stund och visade slutligen att hon skulle sluta genom att sätta tån till sin sammetsko under hennes haka och vända upp hennes ansikte. Förkunnelsen har skickats ut. Det var ingen fråga, men Alvierin skyndade sig ändå att svara. Ja, högvördiga härskarinna. Jag lät skicka kopior av den till både norra och södra hamnen redan innan jag fick Elida att skriva under. De första kurirerna har gett sig iväg och inga köpmän kommer att lämna staden utan egna kopior att sprida. Allt detta visste naturligtvis Mersana. Hon visste allt. Alvierins nacke knöt sig i kramp av den besvärliga ställningen, men hon rörde sig inte. Mersana skulle tala om för henne när det var dags att röra sig. Högvördiga härskarinna, Elida är bara ett tomt skal. I all ödmjukhet sagt, vore det inte bättre att inte behöva använda henne? Hon höll andan. Det kunde vara farligt att ställa frågor till de utvalda. Gestalten framför henne la ett silverfinger med skuggnagel mot silverläppar, krökte i ett roat leende. Bättre om du var den ämelintronandes ståla barn, sa Mersana slutligen. En strävan som är tillräckligt låg för att passa dig, men allt har sin tid. För närvarande har jag en mycket liten uppgift åt dig. Trots alla de murar som har sprungit upp mellan de olika aja tycks deras överhuvuden sammanträffa förvånande ofta. Av en slump får de det att framstå som. Alla utom röda ajas i varje fall. Det är sorgligt att Galina skulle dö. Annars kunde hon berättat för dig vad dessa möten handlar om. Förmodligen är det bara trivialiteter. Men du kommer att se att de visar tänderna mot varandra när de andra ser på och sen viskar förtroligt tillsammans när ingen är med. Jag hör och lyder, högvördiga härskarinna, svarade Alvierin genast. Tacksam för att Mersana ansåg det vara oviktigt. Den stora hemligheten om vem som ledde respektive Aja var ingen hemlighet för henne. Alla svarta systrar var tvungna att redogöra för minsta viskning inom sin föregivna Aja inför högsta rådet. Men av överhuvudena var det bara Galina som hade varit svart. Det innebar att hon skulle få fråga ut de svarta systrarna bland salens företrädare, vilket måste ske genom alla de led som låg mellan dem och henne. Det skulle ta tid och kanske ändå inte resultera i några framgångar. Bortsett från Ferran Neheran och Suana Dragant, som var överhuvuden för sin respektive Aja, verkade företrädarna sällan veta vad deras Ajas överhuvud ansåg förrän kvinnan i fråga gav röst åt sina åsikter. Jag ska berätta så snart jag vet någonting, högvördiga härskarinna. Men hon hade själv fått ut någonting av detta. Hur triviala dessa möten än må vara, så visste Mechana uppenbarligen inte allt som hände i Vita tornet. Och dessutom skulle Alvierin hålla ögonen öppna efter en syster som gick i bronsfärgad kjol med svarta slingor runt follen. Mechana gömde sig i tornet, och kunskap var makt.